Vad roligt att få möta er och få träffas så här i Guds hus. Vi har ju många minnen som strömmar på. Och jag är fantastiskt att få samarbeta med Erik än en gång. Vi hade mycket som man sa för oss. Skolan, det var mycket det. Vi gick runt, Erik och jag och Elisabeth Andreasson hette hon då. Vi gick runt tre man och spelade musikalen Pappa. Vi gick från klass till klass. Ja, det var ju fantastiskt vilken ingång vi fick i skolan. Och sen hade vi ju musikalen Lukas. Och det fyllde vi kyrkan här, tror jag, två gånger med skolelever. Och lärarna var förvånade. Tänk inte ett knäpp. De satt stilla och tyst hela tiden. Måste vara hemskt bra antagligen. Det var det. Det var bra. En stor nåd. När jag tänker tillbaka på de här åren så tackar jag Gud. 1901 till 1989. Det hände väldigt mycket de åren. Och jag vet när vi skulle flytta hit, det var så här att 4 år i Ystad, en fruktansvärd intensiv period, så kom vi till Horn i Östergötland. Och vi kände att Gud ledde oss dit, men jag kunde inte begripa vad vi skulle göra där i skogen. Men faktum var att jag tänkte det nog mer att vi ska få lite tid, en lite lugnare period. Får vila upp sig lite, men i Guds rike får man ingen lugn period, verkar som. Det var full fräs där också. Man kunde inte bara hjälpa, det bara drog igång. Men det var mycket på byggnadssidan i den församlingen också. Och så fick vi en förfrågan ifrån Emma Boda. Lennart Sternegård hörde av sig. Undrar, skulle du kunna tänka dig komma ner och predika och kanske fundera på och flytta hit, ta över efter mig. Och vi bad, och vi bad, och vi bad. Och vi kände, ja, lite dragning till Emmaboda, det kände vi nog. Men vi ville ha riktigt klara besked från Gud. Så inte det bara är vi som tycker det skulle vara kul. Att komma till en ny bykyrka och en härlig församling. Och det var det där vi var också. Men en härlig församling, det är inte det. Men lite dragning kände vi, men är det säkert Gud? Och vi tog en kväll tillsammans och vi böjde knä, Annika och jag. Och vi bad och vi bad och vi bad. Till slut visste jag inte vad man skulle be om mer, men det var detta som var bönen med Gud. Går du med oss till Emmaboda? Jag tyckte jag fick inget svar. Och så frågade Annika efter en stund, säger Jesus något till dig? Ja, sa hon. Han säger, jag är redan där. Det löste hela situationen. Det var ordet ifrån Herren, jag är redan där. Och det ordet kom jag tillbaka till några gånger till här under predikan. Jag är redan där, han är redan där. Jag vill läsa ifrån Andra Korinthierbrevet. Kapitel 1. Paulus säger, jag ska se så jag inte håller på för länge. Nu börjar jag. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader, barmhärtighetens Fader och all trösts Gud. Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som är i nöd med den tröst vi själva får av Gud. Till så som Kristus lidanden flödar över oss, så överflödar genom Kristus också den tröst vi får. Tack kära Gud att du är mitt ibland oss idag också, Herre. Och tack för att du vill tala till våra hjärtan. Tröstens ord idag. Amen. Jag vet inte om det var innan jag fick förfrågan att komma hit nu den här gången. Eller om det var i den vevan. Jag kan inte riktigt komma ihåg just nu. Men jag minns att i den sammanhanget, i den tiden, några veckor sedan, så började det här temat arbeta i mitt hjärta. Och ganska snart fick jag klart för mig, det här ska jag predika om i Emmaboda. Vad är tröst? Ja, går man till Google så står det lindring, uppmuntran, stöd, hjälp och en lite annorlunda ord, Lisa, huggsvalelse, vederkvickelse, hugnad och balsam, läkedom och förtröstan. Motsatsorden är oro, sorg, förvärrande. Vi behöver alla tröst. Från barnet till oss vuxna så söker vi ibland omedvetet tröst. Vi kanske inte begriper det själva, men rätt som det är så börjar vi tröstäta. Man tycker att jag måste få undan med något nu. Jag måste få koppla av. Och det behöver vi. Vi behöver det. Men ibland så är det kanske så att det bottnar i ett behov av tröst som är på ett djupare plan. Vi behöver det. Vi behöver tröst. Vi är sådana, vi människor. Men ibland så söker vi tröst på fel sätt. Sånt som inte ger tröst utan bara ger dåliga vanor kanske. Och skapar ett beroende. Jag behöver inte räkna upp något. Vi behöver tröst från vaggan till graven, tror jag. Små barn har behov av att få tröst när de har slagit sig. När de känner det är något som inte stämmer så vill de bli tröstade och skynda till mamma. Vid sjukdom så behöver vi tröst. Utsatthet av olika slag. Misslyckande, då behöver vi tröst. Sorgen, den är tung att bära. Då behöver vi tröst. Vi behöver tröst inför döden. Det är ju så att vi kan ge varandra tröst också. När då? Ja, det är en bra fråga. När ska man ge tröst? Och hur tröstar man? Behovet av tröst kan bottna i sorg av olika slag. Döden har skapat sorg. Förlusten av jobb skapar behov av tröst. Man kan ha svårt att förlika sig med en uppkommen situation. Eller att man har misslyckats med något. Då behövs det tröst. Och då behöver vi ha öppna ögon för att se när en människa behöver tröst. Vem behöver min hjälp idag? Vem ska jag le mot? Vem ska jag hälsa på idag? Vem ska jag ringa och prata med? Jag vet att många i den här församlingen har upplevt djup sorg. Själv har jag mött det också ett antal gånger. Vi kom inte undan sorgen. Vi kom inte undan bekymren. Men det finns tröst i sorgen. Om vi talar om sorg hela tiden så blir vi lite deppade. Men om man sätter ihop om sorg så blir det omsorg. Och det är där vi kan få vara med och hjälpa varandra. Att visa omsorg, deltagande, kärlek. Jag behöver inte veta allt som har drabbat min medmänniska. Jag behöver inte veta alla detaljer. Men jag kan få vara med och ge tröst och glädje och uppmuntran. Det handlar ju om att lyssna och bevara ett förtroende som man får. Det står i Bibeln, i Ordspråksboken, den som har ett trofast hjärta döljer vad han får veta. Det är ingenting som man ska ta upp vid kafferösten. Vi kan få finnas där till hjälp. Ingen vet hur den andra har det. Jag har en man hemma i Vaggeryd som jag brukar hälsa på ibland. Han är i stort behov av det. En ensam man. Och han säger ibland: ingen kan veta hur jag har det. Ingen vet hur jag har det. Det är ingen som förstår mig. Ingen som begriper. Och jag säger till honom: jag förstår att det är så. Det är inte lätt. Jag kan inte heller sätta mig in i dina problem på ett riktigt sätt. Men jag respekterar det du säger. Och jag känner medlidande med dig. Och jag vill be för dig. Rent praktiskt så kanske vi faller i gropen som jag själv har gjort en annan gång. Och säger: ja, men jag vet precis hur du känner det. Det har jag upplevt också. Jag tror inte det är rätt tillfälle att ta det då. Jag tror inte det. För vi kan inte sätta oss in i allt som hör ihop med en människas lidande. Så jag bet Gud, hjälp mig att inte försöka komma och säga: jag vet precis likadant hur det är. Utan försöka att ge tröst istället. Gud är all trösts Gud, står det. All trösts Gud. Där finns all tröst. Det är bara frågan om att den ska kanaliseras i rätt situation och till rätt människor. När man är deppad, när man är nere, så har man inte kanske den möjligheten att rikta sig uppåt och tacka Gud för allt elände. Det är inte alltid så lätt. Även om säger Bibeln att vi ska tacka Gud under alla livets förhållanden. Men det är lättare att säga det än att göra det. Det kanske vi har upplevt allesammans. Det där du och jag kom in i bilden, där vi kan få vara med och kanalisera Guds tröst till varandra. I Jesaja så säger Herren så här. Trösta, trösta mitt folk, säger Gud. Tala ljuvligt till Jerusalem. Och förkunna för det att dess vedermöda är slut, att dess missgärning är försonad och att ha fått dubbelt igen av Herrens hand för alla sina synder. En röst ropar i öknen: bered väg för Herren, bana en jämn väg, en ödemark i ödemarken för vår Gud. Där kan vi få uppleva det också, att Herren han banar en jämn väg när det är som mest gropigt. Och vi undrar: ska jag klara ut det här? Han som tröstar oss i all vår nöd, så att vi kan trösta dem som har andra svårigheter. Så tröstar Gud oss genom sina trösterika löften. Vi kan få kraft i vardagen, i prövningens stund. Bibelns tröst, hoppets tröst Och evigheten är också en tröst. Och Herren, han tröstar också genom sin närvaro. Som ni vet så spelar jag lite fiol ibland. Och vi skulle spela ihop, jag och en annan. Och han kom med ett notblad som vi skulle spela. Det var Mozart som hade skrivit ett stycke. Och det hette på svenska översatt Ett bord för två. Och det var så att la man upp notbladet så här och sitter en på var sida om bordet, så kan den spela och den som sitter på den sidan kan spela samma stycke. En läser uppifrån, bakifrån eller upp och ner, och en läser på rätt håll, och det stämmer ändå. Det är fantastiskt egentligen, det är inte världens vackraste stycke, men det funkade. Man svarade och replikerade, och till slut ibland så var det gemensamma yttranden i den där budskapet. Och det har fått mig att tänka på detta. Tänk vad betydelsefullt det är att få beställa ett bord ibland. Vi kan göra det på restaurangen. Jag beställer ett bord för två. Och så sitter man där och så pratar man med varandra. Vi behöver få lösa en del saker, du och jag. Prata igenom en del. Så är det också med umgänget med Gud. Vi kan få beställa ett bord för två. Och då är det en som redan har bjudit in. Och det är han som säger: se, jag står vid dörren och klappar. Om någon lyssnar till min röst och upplåter dörren, så vill jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Ett bord för två. Jag tror att vi saknar det ibland. Eller jag tror Herren vill gärna möta oss på det området. Det är för lite av det. Att vara ensam med Gud i bönen. Det är härligt med bönemöte. Jag älskar bönemöten. Men jag vill också vara ensam med min Gud. Ett bord för två. Du bereder för mig ett bord i mina ovänners åsyn, säger psalmisten. Du smörjer mitt huvud och låter min bägare flöda över. Ja, vad ska man få den smörjesoljan om inte vid ett bord för två, där Jesus får komma nära. När Jesus hade uppstått så mötte han Maria. Och hon står där och gråter. Och Jesus säger: Maria, varför gråter du? Var det fel av henne att gråta? Nej, det var det inte. Vi har rätt att gråta. Det var bara det att kanske inte hon hade anledning att gråta den gången. Därför att Jesus stod ju där. De har tagit bort min herre, jag vet inte vad de har lagt honom. Maria, sa Jesus, varför gråter du? Ibland så är han närmare än vi tror. Ja, han är redan där, som jag sa innan. Han är redan där. Han vet precis hur du har det. I Guds närvaro har vi lättare för att se sanningen. Och då blir inte trösten bara ett plåster på såren, utan det blir den själens läkedom som vi så väl behöver. När Jesus hade uppstått så säger han också till kvinnorna vid graven: hälsa särskilt Petrus. Det var han som hade förnekat Jesus, som hade sagt dyrt och heligt: om alla andra överger dig så ska inte jag göra det. Sen var det bara pang ner liksom. Jag känner inte honom. Och så grät han efteråt, Petrus. Och så kommer Jesus och så skickar bud med ett par kvinnor: hälsa särskilt Petrus. Undrar hur Petrus kände det då. Han hade sörjt. Han hade varit besviken. Han hade tyckt att det inte är värt att leva livet. Kanske till och med han hade varit på väg att ta livet av sig, inte vet jag, som han som förrådde Jesus gjorde. Det kom en hälsning ifrån Jesus. Du och jag kan få vara den hälsningen. Det ordet du läste här, Erik. Jag var rädd att tappa fotfästet. Håller du modet uppe, Herre? När mitt hjärta är fullt av bekymmer. Gör din tröst mig glad. En annan översättning. Jag hittade den bibelversen en gång. Jag läste den så grep den mitt hjärta. Den måste jag ta med mig till jobbet idag. Jag skrev ner den på ett par lappar. Det är nog någon som behöver det idag, kände jag. Så funderade jag. Visst, jag hade en lappen i byxfickan. Vem var det jag skulle ge den? Och så kommer den. En arbetskamrat och gick. Och jag sa, tog upp lappen. Jag tror du ska ha den här lappen till mig idag, så. Person i fråga läste lappen. Det var nog precis vad jag behövde idag. Tack och lov. Vi kan få ge tröst genom ordet. Jag vet inte om jag berättade förra gången jag var här att jag mötte Herrens hjälp på ett fantastiskt sätt en gång. Det är 3 år sedan visserligen nu. 3,5 är det. Jag föll ner på en byggplats. Vi hade skojat om det innan. Får inte se till så vi inte ramla här. För det gör så ont att ramla. Ja. Och tror du inte att jag ramlade i alla fall. Föll ner mellan reglar som var 30 cm mellan varje. Där fick jag inte plats. Men ena sidan skrubbade emot den här regeln. Benet hängde fritt i luften och det andra benet låg på nästa regel rakt ut. Där hängde jag och kippade efter luft. Det gjorde så fruktansvärt ont. Så jag vet att tala om det är ont att ramla. Och så säger byggledaren som var med, byggmästaren, han kom och ställde sig snett bakom. Behöver du, ska jag hjälpa dig med något? Ja, det är klart, där kunde jag inte hänga. Men just då så ville jag absolut inte att någon skulle peta på mig, för så ont gjorde det. Jag hade knappt fått tillbaka andningen. Nej, ja, sa jag. I samma stund så fick jag se en stång framför mig. Jag kanske kan ta tag i den här, sa jag. Och så tog jag tag i den här stången. En metallstång, rak. Och jag tog tag i den och jag häver mig upp på reglarna. Och det gjorde inte ont. Men stiger ner från reglarna, sen gjorde det ont. Kallade för adrenalinkick. Jag vet nog vad det var. Han tyckte jag skulle gå in och, på altanen där och sätta mig lite. Ja, det var det att jag kunde inte sätta mig, så ont gjorde det. Det var väl någon revbensbrott antagligen. Jag vet inte, ont gjorde det i alla fall. Jag kunde inte lägga mig i sängen en natt. Jag fick sitta i en vilstol och sova med täcke över mig. I alla fall, tycker inte synd om mig för det. Det gick bort, fast det tog några månader. Men nej, efteråt så tänkte jag, vad var det för stång som jag tog tag i? Och jag gick och tittade. Det var ingen stång. Skulle inte vara någon stång heller. Det var en sträva bakom och en stolpe, men det var bakom mig. Jag kan inte förstå något annat än det var Herren som räckte ut en stång. Och jag fick tag i den och jag hade inte ont. Jag kunde resa mig, kom upp. Jag sen hade ont lite efteråt. Det fick jag skylla mig själv för att jag var oförsiktig. Men i alla fall, för mig så har det betytt mycket. Jag har varit många gånger där och tänk på detta. Tänk att det var en stång som kom där. Och jag tror det var Herrens ängel som sträckte ut en stång. Och hur kunde han hinna det? Då säger jag precis som Herren sa till Annika. jag var redan där. Jag är redan där. Herren är omedelbart nära. Och han är till och med framför dig. Det är fantastiskt. Och det har fått stor betydelse för mig under den här tiden som har gått sedan dess. Jag vet att Herren är nära. Det är inte bara en teori. Det är inte bara en dogm som jag hänger fast vid. Utan jag har upplevt det själv. Herren är nära. Han är med dig. Han är till och med före dig. Så får vi uppleva också att vi får ta emot tröst på det sättet också. Att Herren kan låta oss uppleva. Han lär oss någonting ibland. Och det kan efteråt bli till tröst för oss. Och som vi också kan använda och trösta andra med. Bibeln talar också om att vi kan få uppleva tröst i förföljelsen. Kristus lidande, säger Paulus, flödar över oss. Men då överflödar också trösten genom Kristus. Vi har väl kanske upplevt lite till mans hur det är många röster som höjs mot det kristna idag. Det är inte lika enkelt idag att vara kristen som det var för några år sedan. Det kanske aldrig har varit riktigt enkelt, men jag känner det så också. Det är mycket som motarbetar. Och jag tror att vi lever i en tid då djävulen är vred, för han vet att hans tid är kort. Så står det i Bibeln. Och vi behöver trösta varandra. Men tänk Paulus och Silas, när de satt i fängelse, så började de sjunga lovsånger. De hade inte Sandströms kapell. Var det inte så det hette för? De hade inte något musikkapell, men de började sjunga lovsånger till Gud. Och mitt i detta Kristus lidande i fängelse så kommer Guds ande och skaka om fängelset. Och bojorna de faller av och de kan gå ut. Och så fick de döpa fångvaktaren. Jag tror att i den tid som kommer, ligger framför oss, så kanske vi behöver ha det här med oss. Vi får söka tröst hos Herren. Och Paulus säger i första Thessalonikerbrevet 4:18, där han talar om att hur det ska bli när Jesus kommer tillbaka. Då ska en överängens röst ljuda en Guds basun. Och först ska de i Kristus döda uppstå. Och sen ska vi som lever och har lämnats kvar jämte den bli uppryckta skyn. Herren till mötes. Och så ska vi för alltid få vara hos Herren. Och så slutar han med: trösta nu varandra med dessa ord. Och jag tror att det här betyder mycket för de som var troende på den tiden. För de slapp inte undan förföljelsen. Det var grymma förföljelse mot de kristna. Det var många som fick lida döden. Men jag tror att Paulus ord var till hjälp för dem också. Vi får trösta varandra. Snart kommer Jesus. Nu kommer han inte då. Men, och det har varit så under århundradenas lopp. Men en dag kommer han tillbaka. Men vi får ha med oss det här bibelordet. Trösta varandra med dessa ord. Snart ljud i basunen och Jesus kommer igen. Vi får trösta varandra när det blir hårt och svårt och jobbigt. Gud, ge oss kraft att vara modiga och ge oss den tröst vi behöver när vi känner oss förtvivlade och nere. Så kan vi bedja. Herre, tack för att du är nära. Tack att du är den som lyfter. Du trycker inte ner oss, utan du är den som är omsorgsfull och kärleksfull, Herre. Hjälp oss, Herre, att vila i dina armar och trösta varandra också, Herre, med dina ord. Jag prisar dig. Amen.